Hej, jag heter Amanda Romare och den här texten handlar om min kamp med OCD och också skammen över att ha behövt kämpa med det ända sedan jag var liten. Det här är en ljudartikel från Svenska Dagbladet, skriven och inläst av mig, Amanda Romare. Min syster Adina lutade sig mot räcket på Västerbron, tryckte ansiktet mot skyddsnätet. Det var kväll och vi var på väg hem från ett event hos vår agent och kände att vi hade sagt fel saker, frågat för mycket, skrattat på fel ställen. Promenaden hem var kort, bara 10 minuter. Men vi var båda fyllda med så mycket ångest att vi tog omväg på omväg. Hela tiden ältandes. Var jag konstig? Nej, men var jag konstig? Nej, nu pratar vi om mig. Ska vi inte bara hoppa här så är vi fria? Orden bara slank ur mig. Adina stirrade ner på vattnet. Hade jag inte varit så rädd för döden hade jag gjort det, svarade hon. Jag lutade mig också nära räcket, beredd på att känna samma sak som Adina. Skräcken för döden, ilningar i benen av svindel. Men till min förvåning så var det enda som fyllde mig en längtan. Att huvudet skulle tystna. Rädslan över att inte ha någon spärr fick mig att backa. I hela mitt liv har jag förlitat mig på de spärrarna. Som OCD-are är de nämligen livsviktiga. Jag är lite osäker på när jag fick min första tvångstanke, men det finns foton på en 2-årig Amanda som ställt upp både skor och leksaker på rad vid spjälsängen i väldigt symmetriska rader, vilket tyder på att det har varit med mig länge. Aldrig i livet, din jävla idiot, kommer jag ihåg att jag skrek till pappa klockan 07.30 en morgon när vi skulle till skolan i mellanstadiet. Han hade inte kunnat tvätta min tröja och föreslog att jag skulle ta en annan. Jag stod i hallen och grät. Min syster stod bakom mig vid ytterdörren, påklädd och tyst. Fattar du ingenting, fortsatte jag skrika samtidigt som jag sparkade med benet, vilket gjorde att min sko, en brun buffalo som jag ärvt av min kusin, flög av min fot och träffade pappas tavla på väggen. Hans favorittavla. Ett mörkt verk med några skriet liknande ansikten, målade i tjock färg utan glas. Färgen sprätte åt alla håll när skon rammade duken. Men vad gör du? Skrek pappa tillbaka. Ett stort vitt hål syntes i mitten av tavlan. I samma sekund som skon flugit av foten hade jag ångrat hela utbrottet. Förlåt, mumlade jag. Förlåt. Pappa gick fram till tavlan, stirrade på färgflagorna på marken och sen sa han med den mest uppgivna röst jag hört honom ha. Varför gjorde du så? Han hukade sig ner och började plocka upp flagorna. Jag tog ett steg mot honom för att hjälpa till, men stannade eftersom jag såg något ännu mer läskigt. Han grät. Jag kan inte minnas att jag någonsin kände mig så rädd. När han hade skjutsat oss till skolan gick jag själv in på toaletten och bröt ihop. Jag kände mig som en demon. Maktlös. Känslan av att det här aldrig skulle gå att rätta till. Varför hade jag inte bara kunnat ta en annan tröja? Kunde jag inte bara acceptera den jobbiga känslan mot huden? Liknande situationer uppstod många gånger när jag var liten. En annan ägde rum på en djur- och badpark i Bornholm med mamma. Hon hade inte jättemycket pengar när vi var små, men hade ändå sparat ihop till en hel dag där. Jag hade längtat i flera veckor. Att få bada, käka glass. Men när vi kom dit så ville Adina och mina kusiner se på djuren först. Vi badar sen, sa mamma. I någon sekund försökte jag hantera det nya scenariot innan paniken exploderade. Denna lilla förändring, att vi inte kunde bada direkt, blev för mycket och jag bröt ihop. Mamma sa, varför ska du alltid vara sån här? Jag hade ingen aning om att svårigheten att hantera förändring hängde ihop med min OCD förrän jag var äldre. Men skammen när jag tänker tillbaka på de här händelserna och hur mitt humör gick ut över min familj är outhärdlig. Som tonåring förvärrades min OCD. Tidigare hade den främst handlat om att saker skulle stå på ett visst sätt och att jag blev stressad av förändringar. Nu innefattade den också att saker inte fick lukta på ett visst sätt, oro över att min hörsel och syn höll på att bli sämre, hypokondri kring dödliga sjukdomar. Det kom upp tvångstankar i huvudet att jag skulle ta en sax och klippa av min klitta eller bara gå rakt ut på vägen vid övergångsstället precis när bussen kom. Sådana fysiska tvångstankar med oåterkalliga konsekvenser lyckades jag bygga upp en spärr mot, bland annat genom att trycka naglarna mot handflatorna. Kroppen kunde i och för sig hämnas och pressa fram en annan reaktion då, till exempel ett tics, ryckningar i ansiktet, bita sig i munnen, knäcka fingrar. Men det var i alla fall bättre än att kasta sig framför en buss. Ungefär 250 000 av alla svenskar kämpar med tvångssyndrom. Och jag ofta funderar på var jag ligger på den skalan. Jättedåligt, någonstans i mitten. Jag vet ju att det finns de som har det värre. Googlar man OCD finns det liksom jättemånga typer. Man kan vara rädd för smuts, rädd för HIV, rädd för pedofili, rädd för att man ska tänka en dålig tanke och att den ska manifesteras, oförmögen att slänga saker, att vissa nummer måste vara rätt, rädd för att skada andra. Det känns som jag har haft alla de här förutom kanske HIV-skräcken. Men det som stoppar mig från att hugga en kniv i någon är det där spärrarna man har, eller känner att man har. Och att spärren där uppe på Västerbron var så svag var väldigt omskakande. Tanken på att trycka sig igenom nätet och sen falla som om någon släppt en vindruva i vattnet och slippa mina tankar. Avsaknaden av den spärren hade hänt en gång tidigare på mitt kontor i Malmö. Jag hade varit rädd för att jag var dum mot en kollega och kunde inte sluta älta det samtidigt som jag behövde hämta något på vinden. Det var 9 våningar upp och jag bestämde mig för att ta trappan. Och för varje steg som jag tog så kom jag ihåg att rösten liksom inom mig hela tiden frågade: varför lever jag? Jag är så dum. Varför lever jag? Jag är så dum. Just för den här konflikten med kollegan. Och på 8:e våningen upptäckte jag att trapphusets fönster gick att öppna. Det var bara hål rakt ut och en bild dök upp i huvudet, som en tvångstank ofta gör. Hur jag föll rakt ner och äntligen fick frid. En tanke malde: bara gör det för fan så slipper både du och alla andra din äckliga personlighet. Ingen kommer bli skadad av din galna hjärna längre. Förmodligen var det jobbet som gjorde att jag lyckades pressa undan tvångstanken den gången och peppa mig att fortsätta upp mot vinden. Det är ofta min pliktkänsla som gjort att jag klarat mig genom livet hittills. Du har ju ett möte om en timme. Ska du vara död då? Och på Västerbron var det säkert tanken på vilka konstiga löpsedlar det hade blivit och att Adina stod bredvid mig. Det fanns nämligen en stor risk att hon hade hoppat efter om jag gjorde det. Västerbron-incidenten skedde för ett år sedan. Någon månad senare hörde produktionsbolaget Nexiko av sig och frågade om jag ville göra en tv-serie om OCD för SVT. Nej, var min första tanke. Aldrig i livet att jag visar upp de här sjuka grejerna. Kan det inte vara bra att få hjälp, frågade Adina som själv var väldigt trött på sitt ältande. Det kommer ändå inte gå, svarade jag. Jag hade sökt hjälp tidigare men alltid glidit tillbaka i gamla mönster. Men vi mår ju inte bra, fortsatte hon. Och nej, det var sant. Utöver situationen på bron så la jag kanske 6-7 timmar på att tänka på kläder och vad jag skulle ha på mig nästkommande dag så att det skulle kännas bra. Jag hade svårt att städa lägenheten och fick min kille att göra det eftersom jag var så orolig att flytta något som jag inte kunde ställa tillbaka på samma plats. Jag och Jens lagade ingen mat i lägenheten eftersom jag inte stod ut med doften av matos. Och några månader tidigare kom jag drygt 2 timmar sent till ett möte eftersom det tagit så lång tid att fixa håret. Personen jag skulle intervjua väntade in mig, men det kändes så otroligt fel. Men jag vill inte bli hela Sveriges loony, sa jag. Någon vecka efter det kom Adina på mig när vi bodde på samma hotellrum och jag höll på att tvätta en toaborste i vasken eftersom den inte blev tillräckligt ren när jag försökte daska av den i toaletten. I en timme hade jag varit där inne. Du måste söka hjälp, Amanda, konstaterade hon. Dagen därpå ringde jag upp produktionen och tackade ja. Det visade sig att jag hade kopplat på en av Sveriges främsta experter på OCD, psykologen Erik Andersson. Jag tänkte att om inte annat så kunde den här Erik kanske äntligen bekräfta det jag länge fruktat, att Amanda Romare är en farlig person. Produktionen frågade om Erik kunde träffa min familj och någonstans kändes det skönt. En slags förhoppning om att mamma och pappa skulle förlåta mig för allt hemskt jag har gjort. Kanske skulle jag också bli av med alla skuldkänslor. Serien spelades in i våras. Första inspelningsdagen ägde rum på Centralen i Malmö. Jag hade släppt boken Halva Malmö består av killar som dumpat mig, som skildrar mitt desperata dejtande några år tidigare och tänkte, hur blottande kan det här vara? Men när jag stod vid spår 5 med kameran i nillet och tåget från Stockholm rullade in på perrongen och producenten sa att jag skulle gå fram och välkomna Erik, då ville jag hellre tillbringa resten av livet med att välja kläder. Det var min baneman som var på väg. Jag visste att han skulle tvinga mig att gå igenom en KBT-behandling. Det är det enda sättet att bli frisk från OCD. Man måste möta sina största rädslor. Kramen blev stel, jag blev rädd. Och om inte Erik varit en så sympatisk person hade jag aldrig orkat ta mig igenom de följande veckorna. Minigrisar hemma som pissade i mina elkontakter och sprang runt och smetade gröt på alla möbler. Uthyrning av min lägenhet på Airbnb till ett helt okänt par. En fest med 100 personer där jag i sista stund fick byta kostym från Elvis Presley till Thomas Di Leva och sen gå gråtandes på stan för att hantera förändringen. Men det som gjorde mig räddast var risken att det inte skulle leda till någon förbättring. Det finns en risk, sa Erik. Du gör det alltid med OCD, för det kan vara knepigt. Jag skulle säga att det är en 50-50 chans för dig att bli frisk. Det fanns något både skönt och deprimerande med de siffrorna. Skönt och jag äntligen fick en förklaring till att jag alltid gled in i gamla mönster. Jag kunde inte bli frisk. Deprimerande för att jag helt ärligt inte visste om jag klarade av att leva med så mycket tvångstankar längre. På grund av det senare så bestämde jag mig för att inte fega. Att jag skulle anta alla Eriks utmaningar. När inspelningen var över frågade Erik hur många kliv på en 100 meters sträcka jag kände att jag hade kommit. Jag funderade. Skulle jag ljuga som jag ibland gjort hos tidigare psykologer? Nej, inte framför kamerorna. 15 steg, svarade jag. Jag sa det med så positiv röst jag kunde. 15 steg, för att inte göra honom eller produktionen besviken. Det är bra, sa Erik. Jag kände att det var skit. Hade jag kämpat så in i helvete bara för 15 steg? Det fick mig att bryta ihop. Hur mycket ska man behöva förnedra sig för att behöva bli frisk, sa jag medan tårarna och snoret rann. Vi kör sommaren också, svarade Erik. Jag sa nej, men visste att jag ändå skulle försöka. Jag ville inte gå tillbaka till mitt gamla liv, när jag kanske bara hade en bra timme om dagen, fri från tvång. Sommaren blev därför ett hårt träningsläger i att frigöra mig från mitt kontrollbehov. Du måste våga göra oväntade saker, träna på att släppa kontrollen som håller sånt hårt grepp om dig, sa Erik. Bland annat behövde jag göra spontana saker minst 2 gånger i veckan när Erik smsade. Jag gick och bovlade när jag egentligen skulle jobba, gick till ett fik när jag hade planerat att städa hemma. Det var som att stoppa in hjärnan i en vedklyv. Det andra vi skulle attackera var behovet av att alltid tänka att saker kommer gå åt helvete, bara för att slippa bli besviken. På Eriks uppmaning skulle jag därför anamma Roy Kohns mentalitet, Donald Trumps odrägligt självsäkra mentor och några av hans livsråd. Attack, attack, attack. Always claim victory. Never apologize. Du ska klara av att hantera motgångar och då måste du först upp, känna dig bäst i världen och sen när något händer så ska du rida på fallet ned och sedan ska du våga gå upp igen, sa Erik. KBT när det är som värst, svarade jag, men tog mig an uppgiften. Och fast jag hade svårt att tro det, så märkte jag hur jag gjorde framsteg. I september kändes det som jag hade tagit 35 kliv. Skitbra, sa Erik. Några dagar senare började jag skriva på den här texten. Först gick det bra, meningarna rullade på, men sen kom en tanke i mitt huvud. Borstar jag tänderna för dåligt? Borde jag göra det oftare? Jag gick in i badrummet och körde en andra borstning, men tanken kom tillbaka igen. För att slippa gå till toan en andra gång så lyfte jag upp min höger hand mot munnen och låtsas borstade alla sidor av käken. Det kändes skönt. Jag gjorde det igen. Och igen. Jag var ensam. Det spelade väl ingen roll om jag satt och vevade med handen för mig själv. Vad gör du, sa min kille plötsligt. Jag hade helt glömt att jag satt i videosamtal med honom samtidigt som jag förde handen mot munnen i en rytmisk rörelse. Det där är weird, baby. Shit, jag vet, svarade jag och lyckades sluta fast jag bara hade borstat 3 tandrader. Känslan att jag kunde hejda mig mitt i tvånget var omtumlande, nästan berusande. Jag kanske inte vågar mig upp på Västerbron riktigt än, men undrar om jag inte precis tog steg 36. Det här var en ljudartikel från Svenska Dagbladet, skriven och inläst av mig, Amanda Romare. Ljudet producerades av Blenda Zettervall Klingert. Om du vill höra fler ljudartiklar, dokumentärer och poddar kan du ladda ner vår app och trycka på kategorin Lyssna i menyn längst ner eller gå till svd.se/lyssna.